och välkommen till Älsklingsboken. Här sitter vi igen, jag, Margareta och...
Och jag, Sigrid.
Vi har det varmt och gott i stugan. Vi kan säga att det här spelas in i oktober, slutet på oktober. Och det är varmt och gott, men vi eldar faktiskt med element. Men idag ska vi prata nämligen om ved.
Just det.
Och vedhuggning. Och vi ska prata om att det här med att jobba med händerna också är väldigt bra för vår hjärna och vårt skapande. De två böcker som vi ska prata om är dels boken Ved med undertiteln Allt om vedhuggning, stapling och torkning och vedeldningens själ av norrmannen Lars Mytting. Och den boken vi har är översatt av Ulf Gyllenhak och den kom ut 2018 i Sverige i ett redigerat upplaga. Och det är den jag har. Den kom tidigare tydligen 2012. Men 2018 kom den och då har man redigerat den för svenska förhållanden, vilket ju var väldigt bra. Och du kanske vill säga någonting om den andra boken som vi ska prata om.
Ja, den andra boken, den heter Medan handen arbetar vidgas blicken. Det är ett citat ur som en av dem som finns med i boken säger. Den är en lite essäbok kan man väl säga. Det är en samling utav flera stycken som har skrivit om varför de tycker att det är viktigt att jobba med händerna. Det är 9 olika författare. Och jag vet faktiskt inte vem som har satt ihop det, för det står inte. Men den är utgiven på Brombergs förlag. Och den boken har faktiskt en gång inspirerat mig till en sommarkurs på folkhögskolan. Då, det var en period när de hade, eller där, det är ju alltid sommarkurser, så är det man ska måla i olja och knåda i keramik och göra olika saker, brodera och väva. Och då tyckte jag, måste man alltid göra så himla mycket? Kan man inte bara sitta och glo? Och då så läste jag den här boken just om hur viktigt det är när handen arbetar, så tänker man på annat. Så då hade jag en kurs som hette Bara vara.
Ja, vad gjorde ni i den kursen då?
Ja, då satt vi och tänkte. Ja. Nej, vi var ute och gick och vi samlade saker. Och jag kan säga att en veckan så regnade det så på Öland, så jag aldrig var med om så mycket regn. Och det präglade väl lite kursen. Men det är ju lite motsägelsefullt egentligen. För att det de pratar om i den här medan handen arbetar vidgas blicken, så är det ju just att de använder ju sina händer, men de gör det ju samtidigt som de tänker på något annat. Och det är det här långsamhetens lov och det här med att vi måste använda hela oss, hela människan. Inte bara sitta och trycka med tummen på sms'en eller med pekfingren på datorn, utan eller ta emot tv-serier, utan sy och brodera och jobba i trädgården och hacka lök och hugga ved. Men att göra det för att ha någonting att göra, inte nödvändigtvis för att prestera så mycket.
Just det. Men det är väl ett känt faktum det där att man tänker väldigt bra när man rör sig. Det har man väl diskuterat ganska mycket, att när man är ute och går så kommer tankarna igång och sådär. Men Lars Mytting, han skriver just om det där. Han inleder sin bok. Han är väldigt pedagogisk i boken, det kan jag ju börja med att säga. Det är klara kapitel om de här olika momenten när man pratar om ved. Bläddrar jag lite här. Och då har han alltså ett kapitel om först om kylan. Alltså det här att man måste ha ved. Man måste ju ha eller värme. Och veden är ju då, har vi ju använt i alla tider. Han pratar om skogen, han pratar om redskapen. Och det kan jag säga att när vi kom till redskapen så kanske jag läste lite på tvären, så där som du brukar säga, eller snedden. Jag kanske inte gick in och fördjupade mig allt för mycket i de olika yxtyperna. Han är väldigt detaljerad. Och så skriver han om huggkubben och han skriver om stapeln och eldstaden, elden. Och sen har han lite kalla fakta och så har han en liten dikt. Så att det är väldigt mycket. Men han skriver just i första kapitlet om sin granne Otto. Som han ser en gammal man som han tycker att han verkar lite trött och lite gammal och sådär. Men så kommer våren eller vårvintern. Då går han ut och hugger ved och då blir han genast rask. Och mår mycket bättre när han får hålla på med sin ved och hugga och stapla. Och vad det betyder för honom. Mm. Så att han har också just det där att man... Att hantera vedens olika skeden. Alltså att ved är inte bara värme. Alltså en källa till värme. Utan det är så mycket mer.
Ja. Och det är ju lite konstigt också. Med hur vi har valt den här boken. Det är ju första gången vi väljer en fackbok som första bok. Vi har ju pratat om kokböcker. Vi har pratat om trädgårdsböcker. Men då har det varit mera i flock. Eller vad jag ska säga. Men det här är ju den, alltså en enda bok om ved. Då, som heter ved. Och då kan man ju tänka att den som inte eldar och sådär kanske inte är intresserad av den. Men där finns, det finns ju väldigt mycket att hämta i den boken. Och jag tänkte att till exempel så har vi ju haft ett avsnitt när vi pratade om den här boken Haralds mamma. Utav henne Frid som låg på alla topplister och var så himla hypad. Och den hade vi ihop med en bok som hette Den första heter den, va? Mm. Ja. Som också låg på alla topplistor och var så hypad. Och de var ju roliga de böckerna på många sätt och vis. Men det är ju böcker som jag ser det så kommer de så småningom att försvinna i mängden. Ingen kommer komma ihåg dem. Jag vet inte vad du säger men jag tror inte det. Harals mamma är väl i och för sig lite grann ett begrepp. Jag vill inte bli som Harals mamma. Men det är ju bara bland oss som har läst den.
Jo, men jag tror som du alltså att det är en del böcker som bara
försvinner
ja, på något sätt.
Men den här boken, vidboken, den försvinner inte. Jag menar, vad sa du? Den kom ut 2018, sa du. 12 var det jag skrev.
Strunt
i det. Den kom ut för 30 år sedan och den läses fortfarande. Jag såg häromdagen var någon som i en krönika refererade till vidboken att nu kommer hösten, vi måste förbereda oss för vintern.
Men nu måste jag avbryta dig lite. Aha. Alltså den kom inte ut för 30 år sedan.
Vad blir det då?
2012.
Nej, just det.
Ja, bara för att vara lite,
lite
ordning och reda. Men, och sen,
10 år sedan blir det.
Ja, precis. Och den kom ut 2018 och då i ett omskriven variant, som jag sa.
Ja.
Som var lite redigerad för svenska förhållanden. Så när man läser den här, så han skriver ju om Norge, men så har de ju då skrivit in vad som också händer
gäller i Sverige.
Ja, precis.
Ja. Men det är ju ändå det jag menar, 10 år sedan. Men, och jag tror att i vår familj så fick vi den boken i julklapp för 10 år sedan. Och det är ju en bok som vi tar fram i jämna mellanrum. Alltså, för där kan man ju titta då. Det blir ju tjafs hemma ibland. Ja, är det bäst att elda med björk eller med gran? Ja, då kan man ju titta. Han har ju faktiskt tabeller, hårdvaluta så. Liksom Excel-ark, data. Och sen kan man ju också, är det bra att elda med ek? Nej, man ska inte elda med ek för det fräter sönder skorstenen. Gör det eller gör det inte? Då kan man ta fram boken igen. Men sen kan man ju också ta fram boken, det här självhuggen ved med 2 gånger. Ja, vem var det som sa det? Ja, det har han ju också citat då från, det är han Foreaux, Skogsliv i Walden. Det visste inte jag. Det är ju, men det är han som sa första gången. Och sen har man då, det säger ju alla som står och hugger.
Mm.
Så att, och sen han har ju en, det är ju en filosofisk bok tycker jag.
Delvis är det ju det. Ja, för att han har ju också väldigt konkreta avsnitt. Just när det gäller redskapen och när det gäller också, när det gäller att stapla veden och hur man, men han, och jag fick lära mig mycket om skogen och hur den ska växa för att den ska få, man ska få bra virke att hämta liksom och i skogen och sådär. Och hur länge veden ska ligga kvar i skogen när man har fällt den och hur länge den inte ska ligga kvar. Och den, jag har ju ett förhållande till veden. Jag har hela mitt vuxna liv bott i hus med veduppvärmning. Och jag har ju, den här boken skulle man väl ha haft, men jag upptäcker nu när jag läser den att lite grann har man ju lärt sig genom att praktisera eldning. Och liksom learning by practicing. Så det är just det här du säger om eken, det upptäckte jag ju då att när ek var väldigt bra att elda med när man hade fått upp värmen. För då är det väldigt tätt trä och det ger mycket värme. Men man kan inte tända med det.
Nej.
Sånt där kan man, sånt där skriver han ju väldigt mycket om. Och så, de här tabellerna över hur mycket värme de ger och olika. Och sen är han lite rolig. Ja, han är lite filosofisk sådär. Han
ja,
har ju...
jag är, och jag fattar inte, du säger du hoppar över det där med verktygen.
Ja.
För då finns det ju i den där med den handen arbetar, vidga blicken.
Mm.
Där finns det en... det är Anders Enmark som har skrivit om morfars yxa, heter den, en liten kort essä.
Mm.
Där han står och hugger på i sin morfars gård som han har tagit över. Och då har han morfars yxa. Och sen har han i sin tur då dels en filosofisk inställning till hur det är han står där ute på vedbacken när han hugger sin ved. Och han, en del ved är svår att klyva, andra är lättare att klyva. Men han har ju också det här med att vad det betyder att hålla i morfars yxa och vad saker kan berätta. Alltså hur saker och ting för historien vidare till oss. Och jag har läst någon annan historia som Anders Enmark har skrivit där uppifrån morfar och mormor som kom från Bastuträsk och som vandrade tillbaka dit. Det är...
Jo. Jo, men... Det håller jag med om. Att det, men han berättar ju, han skriver ju om det på ett annat sätt än vad, liksom när det blir liksom mer, vad ska jag säga, en instruktion liksom.
Mm.
Ja, nej, just den där liksom, det kan jag förstå känslan att hålla. För han, i och för sig så har de en bildtext i den där vedboken där det står att en sån här yxa, en bild på en yxa, den förmodligen så hade även Thoreau, stod han säkert med en sån yxa på 1700-talet då. Så att,
och det är lite häftigt det där att vissa redskap finns med. Alltså de är ju historiska. Man kan titta på dem på Hembygdsmuseum men de finns ändå med. Och det är ju samma, man har ju ofta sparat på gårdar, alltså de här jättesågarna där det stod en gubbe i varje ände och sågade och hela utvecklingen fram, och motorsågsmuseum finns det och allt möjligt sånt där.
I inledningen på den här vedboken så skriver jag Roy Jakobsen en liten inledning där han delar upp de här vedhuggarna i olika grupper. Och då, det är en som då är, man kan vara filosof, då står man och tänker. Man kan vara estet, då skulle det liksom vara snyggt. Och sen också finns, och så finns det klanten, den som bara liksom inte får till det riktigt utan det liksom blir skräpigt och så. Men sen har han, pratar han också om just apropå redskapen då, om den industriella anpassningen. Yxa har man ju fortfarande vid kubbe och så, men sen kommer de nya och då är det liksom en annan typ av vedhuggare, eller de som kommer liksom, de har en sån här hydraulisk vedklyv och de har väst och hjälm och handskar och stövlar och ja, det är lite annan sort än de gubben Otto som stod på vedbacken med sin yxa.
Och där kan man ju undra lite, hur, för han har ju Mytting som han heter, jag vill alltid kalla honom Nytting, men han heter, jag blir alltid osäker på det alltså, har man sagt fel en gång så fortsätter man med det, men han har ju, han drar ju paralleller med de här vedtravarna och de som gör konst utav att trava ved och så. Men det vet inte jag. Då går det ju längre norrut i Sverige än vad vi är. Jag kan inte påstå att jag ser så mycket vedtravar. Jag ser ju det inne i Småland. Men då är det ofta liksom lite praktiskt att det är lagt så här. Eller att man hivar ner dem i en binge så. Så jag undrar om det inte är lite... Och sen undrar man hur utvecklingen kommer gå nu med alla luftvärmepumpar och solceller och allting sånt. Om folk kommer hålla på med det här. Mm. För det är ju ändå en grej, det säger han ju också, att det är för män och det är för de som har fyllt, jag vet inte om man har något år, men över 50 i alla fall, 60-70 någonting, som när man börjar hugga ved. Han Bengt Berg, den här värmländske poeten, han säger att han vediterar. Det tycker jag är ett sånt bra uttryck.
Mm.
Alltså det är ju precis det de försöker fånga.
Ja. Men det här med att stapla ved, det kan jag säga att det ser jag hemma i min trädgård. Om man nu ska vara lite privat så. Eller, så min man, han staplar ved. Och det är olika sorters typ av trav. Och det finns ju... Det är ju de som du säger kallar för skulpturer i trädgården. Och där har han en väldigt bra genomgång då, Mytting, i sin bok om olika sorters sätt, olika sätt att stapla ved. Ja. Det är fanläggning, det är mot solvägg, det är runda och travar, det är ringstaplar och det är mot vedvägg och det är fyrkantstaplar och ja, det finns många olika sorter och han berättar då hur de här för- och nackdelar med de där olika
vedstaplarna. Och det är väldigt vackert med en vedstapel.
Ja,
och sen luktar det väldigt gott. Och nu tänker jag, sista kapitlet där, det heter Burning Love. Och det är ju lite, det handlar ju om den där gubben i Norge som mådde bra när han fick stapla. Och sista året så staplade han och stängde dörren och sen så dog han. Och då, men då ser han... Mytting, han ser ju det där, hur det genom fönstret, hur hans fru eldar. De hade varit gifta i 50 år och han har ju huggt och staplat åt henne. Och det tycker jag är så roligt, för att då i den här medan handen arbetar vidgas blicken. Där skriver hon, Lisa Förare Vindahl, om när hon lagar mat. Och där finns det också mycket sån här, cooking love kunde man kalla det. Hon hackar lök och hon fräser och den luktar så gott och den blir lite... mjuk och det, hon tillsätter ditten och datten. Och sen gör hon det ihop med sin man och sin älskade och så håller de på. Och det är en kärlekshandling att laga maten tillsammans för henne. Och hon skriver det väldigt fint hur just det här att medan man gör det så har man ändå en annan kommunikation mellan människor. Och det tycker jag är, det får Lisa Förare Vindahl verkligen fram i det där matlagandet. Där jag, jag staplar nog hellre ved nästan. Ja.
Men det här med vedstaplar, jag får bara säga det också. Det är lite roligt. Förr i tiden, på 1800-talet i USA, så gick kvinnor som skulle gifta sig, de gick och tittade på hur männen staplade veden.
Ja,
och det skriver han ju så roligt. Alltså, då kunde de ju bedöma hur de staplade ved, vilken typ av man det var. Så att, ska jag ta några exempel här? Jag kan ta några stycken. Rak och, varför inte då?
Ja, jag tror inte på det där.
Nej, men
tror
på det. Men det var lite roligt. Det var ju lite roligt bara. Rak och stabil stapel, en rak och stabil man. Låg stapel, försiktig man, möjligen blyg eller svag. Hög stapel, höga ambitioner, men se upp för konkurs och slösaktighet. Ja, det finns en hel del här, vi ska inte ta allihop. Men en halvfärdig stapel, klampar på marken, instabil, lat, begiven på sprit. Ja, så kunde man gå runt och titta på vedbackarna och bedöma männen. Ja,
och sen har han ju en precis, han har ju en lång då så är det några gulaktiga sidor när det är mera personligt, han berättar om någon människa, och då är det ju en konstnär just som håller på, han gör varje år någon stapel som precis. Hela byn väntar på då att det ska ske.
Men i den där boken om medan handen arbetar så vidgas tanken, jag tycker man kan känna igen sig i en hel, alltså i några av de där kapitlen där någon som berättar om trädgårdsskötsel till exempel och Lotte Möller va? Och det här med matlagning, det är ju för vad jag kan ägna mig åt och, så då känner man igen att när man håller på med det där så kan tankarna fara och man kan komma på någon god, bra idé eller, alltså det händer någonting som gör att man, ja, man gör någonting mer än bara det som man gör med händerna. Och det har faktiskt fått mig nu att äntligen plocka fram en stickning som har legat väldigt länge. Så jag tänkte, nu ska jag nog ta och sticka lite så jag gör någonting med händerna. För det är många som säger att det är skönt att sitta och handarbeta. Du gör väl det, Sigrid?
Ja, jo. Jag tycker man måste göra någonting. Det är viktigt. Det står här i den här boken, så står det, man måste göra för att förstå i tanken. Teori och praktik kan egentligen inte skiljas åt. Det man lärt sig konsten har man börjat få överblick. Medan handen arbetar vidgas blicken. Det är en tanke som jag tror hör vedbacken till. Det är därifrån bokens titel kommer, och det är Anders Enmark när han håller på med morfars yxa som har skrivit så. Men jag kommer ihåg Claes Östergren, han vår författare som vi gillar. Han Det var en julnovell vi läste med honom, kommer jag ihåg. Men han fick frågan, vad ska man göra om man ska bli en bra författare? Och då sa han, köp ett par bra skor. För han menar att man måste ut och gå.
Mm. Just det.
Ja. Och det är det ju inte, i den här boken är det ju inte. Men däremot är det ju, Pasolina skriver ju så roligt tycker jag. Om när han var ung. Men han har ju skrivit så många böcker. Han var ju en av många syskon och de jobbade hårt i skogen. Och han fällde träd och han skriver väldigt fint om det här med att fälla träden och hur de hjälptes åt. Men det var ju för länge sedan då. De var flera killar och stora tallar. Och de, ja, de föll. Men sen byggde han ju ett litet korsvirkeshus som han bara för sin egen nöjes skull. Och helt i smyg, och han var livrädd för vad som skulle hända när hans mamma kom på det, att han hade gjort detta då. Men han fick mycket erkännande för att det var så välbyggt och så fint, och det var till och med fönster i det. Sen försökte han hitta sitt hus när han hade blivit känd författare och så. Då kunde han inte hitta det, men till slut så fick han någon hjälp av någon som var ute och letade och hittade det som var kvar utav grund.
Mm.
Ja, så är det.
Så jag tycker båda de här böckerna är alltså väldigt givande att läsa, var en på olika skäl då. Men den här, man kan ju tycka att en bok om ved och vedhuggning, hur kul kan det vara? Men det är jätteintressant. Man får fakta och man får också lite berättelser och just den där förståelsen för dels för skogen och hur den ska växa och så, men och det blir väl mer och mer sånt. Folk har väl skaffat rätt mycket sånt där vedeldningar och så.
Förra året, när det var så dyra, när elen gick upp så mycket, då började folk elda med ved. Och det var det någon som berättade för mig, de hade varit på någon fin middag. Och där hade, ett av de stora samtalsämnen var vedpriser.
Mm.
För många har ju en liten kamin i sina moderna hus. Och tidigare så kunde man ju köpa ved. Och så nu för tiden, så om man ringer till sådana där vedhandlare, de svarar inte ens i telefonen. Man får åka dit, sa de. Och med pengarna i fickan ungefär. För att de har fullt upp. Och jag såg idén att man kunde köpa ungstorkad ved.
Ja.
6000 kronor för 3 kubik.
Ja. Men det skriver han så roligt om i den här Myttingsboken, att man kan torka ved i ugnen. Och det tänkte jag faktiskt att jag skulle testa någon gång när man har bakat bullar eller någonting. Ja. Så kan man lägga in lite ved i ugnen och så kan man ha luckan öppen. Då, så doftar det ju väldigt gott om man lägger in björkved. Alltså som en kul grej. Alltså sen får man väl vara kanske lite spån i ugnen, så jag vet inte hur bra det där är. Men om man kunde, det finns bild på det till och med.
Då ska man väga vedklabben för och efter och se om det är någon fukt i.
Ja just det, för det är det som är
tanken. Jo men jag vet, det var en av de gånger vi verkligen letade i den här vedboken. Det var att det smätter ju en granved. Vad är det som smätter? Ja det står också där. Mm. Så den som vill veta det får låna vedboken och läsa. Men jag tror också, jag menar det är ju det där med, han har ju faktiskt, apropå att jag sa, jag undrar vad det tar vägen nu med alla luftpumpar och sånt. Mm. Men han har ju det beskrivet att utvecklingen av kaminer håller ju på. Den är ju inte färdig för att nu måste vi ju elda så att det håller värmen hela dagen eftersom husen är tomma på dagen.
Mm.
Förr i världen var det antingen tjänstefolk eller den äldre generationen som såg till att hålla värmen på dagen.
Mm.
Nu är husen tomma på dagen så då ska man kunna elda på morgonen och så ska det hålla värmen tills på kvällen.
Mm.
Kakelugnen gör ju det. Men de vill ju ha även kaminer som kan göra så.
Precis.
Och där är vi inte riktigt ännu.
Nej. Men vad det jag skulle säga. Jag tycker liksom den här vedboken. Alltså det är lite, det är lite mer handbok. Som man kan gå och slå upp i. Och som du säger. Man återvänder till. Och man kan till de här tabellerna kanske. Och sådär. Man får veta hur mycket värme de olika ved- eller träsorterna ger. Och den här andra boken då med de där antologi eller små novellerna eller vad man ska säga, den är ju också en sån där man kan återvända till.
Mm.
Och där
är ju, i den boken är det några, jag vet inte om det är flera, men jag vet en i alla fall är tagen ur tidningen Hemslöjden. De har ju ofta kröniker, kända människor som skriver om varför de broderar.
Mm.
Eller, nu spetsade jag till det. Men lite så, vad det betyder för dem att hålla på.
Mm.
Tidningen Hemslöjden är ju, den heter inte så nu. Den heter Hemslöjd för alla, tror jag. Men jag brukar alltid läsa den på biblioteket. Det lånar hem en bunt och läser.
Mm.
Och där är mycket sådana där.
Mm.
Ja. Artiklar, så.
Ja, så att vi kan väl runda av här, tror jag. För då har vi väl sagt vad vi har att säga just nu om det här. Och det är bara att rekommendera andra att inte låta sig förskräckas om man nu av detta. Av
liksom... All, varje människa som har en liten kamin borde ju läsa vedboken.
Absolut. Alltså... Ja, då säger vi tack och hej.
Mm.